Ja, då var vi här igen då Erik med podcasten Lev ditt drömliv, a.k.a. Brutalpodden som vi också kallar den. Det är ännu en fantastisk stund, det är sol, det är april, det är livet, det är underbart. Och hur mår Erik idag då?
Det är så trevligt och gött att träffas här igen. John Andreas, gentleman's coach. Och vi köttar på, det i fredag. Och nej, men det är bra, jag ska säga att det är bra. Men jag ska också säga, du vet, för helt transparens. Jag är helt dränerad, jag har varit helt dränerad i så här 3 dagar med energin. Och bara, varför det kan man ju då undra. Jo, för att påskas var bara full blast. Det var helt galet, det var helt magiskt. Helt magiskt, jag sprang så här 5 mil på några få dagar. Kallbad, det är ute i sjön här, ute i havet, skaffat en ny bil, varit ute och kört, varit med, varit socialt, liksom varit all in bara. Så det är helt magiskt. Och sen vaknade jag så här tisdag så bara, fan, jag är helt renerad, helt plakat liksom. Och så har jag försökt jobba lite på återhämtning och ja, men jag ska testa äta lite frukost och ta lite lugnt. Men jag är sakta på väg tillbaka här. Så det är där jag är. Och vi har ju en gäst här då. Vi ska inte riktigt gå mot på dig än, Marcus. Men när jag fick reda på vilken typ av gäst vi ska ha, så tänkte jag, ah, det här kommer vara sånt där avsnitt. Jag kommer nog säga en del i och för sig. Men det kan vara så här, jag föreställer mig att jag kommer vara ganska tyst. Det kanske inte är. Men sen kommer jag vilja göra grejer och ta action på det. Det var den känslan jag fick lite grann. Men det är min status. Det är min incheckning här. Hur är det med dig, Andreas?
Ja, det är fantastiskt. Det är ju fredag som sagt och jag hade lite sovmorgon i morse. Jag gick upp 5:30, vaknade vid 5. Jag hade inte ställt klockan och varit en lugn, fantastisk dag. Gjort lite, hållit på lite med videoredigering, hjälpt min partner med. Hon ska ju ha en vernissage här på Rydals museum, eller lite Rydals herrgård är det. Så hon håller på mycket med sina inramningar och sina konstverk och så här. Det har varit en harmonisk morgon måste jag säga. Men den här gästen vi har, han har ju speciellt tänkt till dig då, Erik. För han gav en sån rolig kommentar på en av mina inlägg där. Det var en bild eller någonting på ett landskap, på en väg. Och så skrev han, jag tänker alltid på dig när jag kommer till den här kröken. För jag har tagit x antal bilder där. Och tänkte, men vad är det här för person? Tänkte jag, jag går in och kollar hans Instagram-profil och bara, klockren. Han är klockren för Erik alltså. Det här är en fantastisk person. Eller han har gjort grymma grejer tycker jag då. Men det här är ju också riktigt roligt också att vi faktiskt har Patreon, Erik. Och vi har väl fått några Patreon-medlemmar, va?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det har vi. Jag måste ju slå upp här nu. Nu ska vi slå upp. Oh, kolla här. Kolla här. Här är det grejer, va?
Det var Andreas var ju en, kom ihåg. Tack Andreas, och glöm inte att just du är unik, magnifik, fantastisk. Tack för att du sponsrar podcasten Lev ditt drömliv. Och ja, så det hade vi en till, vet jag.
Ja, alltså vi har ju ett gäng här nu senaste tiden. Vi har ju Rasmus Toll, Andreas Magnusson, Rickard Lindberg, Mikaela Rindefors. Och sen är det ju så här va, att vi har ju en Facebookgrupp och den är ju liksom inte super super aktiv. Just för att den är ju ganska ny och fräsch så där, va? Men vi bjuder ju in våra Patreon-medlemmar in i den gruppen. Och i den gruppen så lägger vi också upp våra avsnitt som vi har spelat in, liksom omslaget. Och så ber vi om kommentarer om man är nyfiken eller vill säga någonting sådär va. Så där har man ju också möjlighet att skriva och kommentera och se vad man har för tankar och sådär om våra avsnitt helt enkelt. Så det finns mycket man kan göra. Och komma med idéer till nya poddavsnitt såklart.
Så tack till Mikaela att du sponsrar podden. Och vem mer? Det var en till, sa du. Rasmus var det va?
Ja, vi har ett gäng. Vi har Mikaela Rindefors, Rickard Lindberg, Andreas Magnusson, Rasmus Toll.
Ja, ni är helt brutala i alla fall. Glöm aldrig det. Så, men vi bjuder in och välkomnar Marcus till podcasten. Så du får gärna presentera lite. Vem är Marcus och vad du gör idag? Och varför tror du att du är här idag?
Mm. Ja, Marcus Perfil heter jag. Jag är 33 år, bor i Tostared utanför Göteborg, uppvuxen i Göteborg. Och ja, idag så jag sitter inne i ett lager slash kontor inne på Linnégatan i centrala Göteborg. För jag och min sambo, vi driver ett hundcafé. Så Dog Bakery heter det, ligger längst upp på Linnégatan. Och vi älskar hundar och har två egna hundar och bakar för hundar. Och vi fikar med hundar och vi gosar och leker med hundar. Det gör vi och sen så driver vi en annan liten firma som är väldigt nischad. Jobbar med att producera grejer till ICA och Hemköp över hela Sverige. Och jag har ju halkat in på de här grejerna väldigt mycket så tillfälligheter liksom som man har graspat och kört igång. Men det jag tror att jag är här för att prata om är, alltså det jag känner igen i det jag gjorde var att jag hade mitt mindset och det är det jag skulle vilja fokusera lite på sen när jag berättar om mina resor. För jag är ju då 2017 så cyklade jag från Göteborg till Nepal och sen så 2018-19 så cyklade jag genom USA och Kanada. Och första resan tog 9 månader och andra resan tog 8 månader. Och den första resan gjorde jag bestämt som om vem som helst skulle kunna göra den. Så jag sa till mig själv att det är klart att det går att cykla till Nepal. Hur gör man det? Jo, genom att förbereda sig. Och så sa jag, ja men hur gör man det om man inte vill förbereda sig? Ja, man bestämmer sig liksom. Så jag hade ingen aning hur man fixade en punktering. Jag visste inte hur man rengjorde kedjan. Jag visste inte vilka länder jag skulle undvika. Jag hade ingen koll överhuvudtaget. Utan jag sa att Nepal ligger där, jag är här, vi kör. Jag slutade träna 3 månader innan jag stack. Och jag hade cyklat 10 mil på 10 år. Så jag hade liksom ingen erfarenhet överhuvudtaget. Jag hade inte lagat mat på mitt spritkök. Jag hade inte satt upp tältet förrän jag kom till Kungsbacka. Och så sa jag bara att så länge jag har rätt grejer med mig. Har jag liksom extra ekrar så kan jag fixa det om jag får ett ekerbrott. Hur jag gör har jag ingen aning om, men det tar vi när det kommer.
Jag älskar det mindsetet, jag älskar det. Kör bara och lär dig under resans gång.
Exakt, så länge jag har viljan och rätt verktyg så är det bara att köra liksom.
Så hur coolt. Kändes det i röven i början då?
Det var fruktansvärt, alltså jag cyklade ju vilse i Kungsbacka. Alltså det är så jävla galet. Ja, det är så galet, för jag kom ner och så cyklade jag sa ju till mig själv, jag behöver ingen GPS för att hitta till Helsingborg liksom. Så jag sa att det behöver jag inte, så jag cyklade vilse i Kungsbacka och så kom det ut en kvinna och så hon bara stannade mig så här. Hon bara, du, jag tycker så synd om dig, det är 3:e gången jag ser dig cykla här nu. Så jag bara, du måste veta det att Kattegatleden, den är den vägen, inte dit som skyltarna pekar, för att det är grannbarnen, du vet, de tycker det är roligt att skriva om de här på sommaren och sitta och titta på folk som cyklar fel.
Schyssta klubben!
Ja, visst. Men det, alltså, rumpan var ju totalt förstörd efter 2 dagar. Det var typ det värsta jag hört med honom, tror jag. Men jag hade en alldeles för mjuk sadel också. Jag insåg det när jag kom till Danmark. Liksom. En för mjuk sadel jag behövde. Då hade jag bara, alltså, jag hade blivit subventionerad cykel från Trek här i Göteborg.
Ja. Vad
är det för hållet? En Trek 520. Heter den.
Men det är typ en långfärds eller resor?
Ja, eller är det en reselångfärd liksom. För den är gjord för, jag skulle säga att den är gjord för europeiska vägar. landsväg liksom, och långfärdscykling. Den är inte gjord för 10 veckor i Indien liksom. Då behöver man något annat.
Ja. Och det var 2019, 2017.
Ja, 2017, ja.
Hade du
Så, alltså...
förpackning liksom? Hade du bikepacking eller var det mer så här med panniers, alltså väskor fram på
Ja.
cykeln
Så jag hade
så?
två väskor fram på framgafflarna, två väskor där bak och så en, jag tror den var 50 liters sån vattentät grej på pakethållaren. Och sen så hade jag min styrväska. Så jag hade ju två olika cyklar. Första cykeln jag hade var den här Trek 520 då, och sen så insåg jag att jag behöver en annan cykel. Och då, min andra resa som jag gjorde då blev jag ju sponsrad av rätt många olika typer av företag. Och då fick jag en Santos, heter den cykeln, Travel Master. Och det var ju liksom, det är en pansarvagn i jämförelse. Den kan ju bära 250 kilo eller någonting. Så det var, ja. Men jag vet inte, hur vill ni, ska jag berätta lite om hur det gick till så?
Berätta
Berätta lite
om
om resan
motgångarna.
där
Ja,
2017.
alltså grejen var väl så här att 2012 så vaknade jag mitt i natten och så kunde jag inte somna om. Och så låg jag och tänkte på så här, ja, okej, men vad ska jag göra med mitt liv liksom? Vad vill jag hitta på? Vad vill jag tänka när jag dör och så där? Och då kom jag på, kan man cykla till Nepal? Det bara slog mig. Jag hade ingen aning, kunde inte sova för jag låg och tänkte på detta. Gick upp, researcha, gör en kropp, 8000 plus, en bok av David Lagercrantz. Och sa att ja, men den ska jag läsa. Liksom. Läste ut den 2 gånger på 3 dagar och sa att det här ska jag göra innan jag dör. Typ. Tog 5 år, hade liksom sambo, trygg anställning, lägenhet, alla sådana grejer. Och sa bara att okej, okay, jag kommer inte bli yngre, nu kör vi. Så upp mig från jobbet, hyrde ut lägenheten, bröt med sambon. Och sa lite grann att är det menat att det ska bli vi så blir det vi sen. Och stack egentligen bara 9 månader. Och jag ville verkligen göra det som om vem som helst. Och det är ju en sån grej som vem som helst egentligen kan göra. Om man inte då, alltså du kan ju ta dig fram med liksom elcykel om det nu skulle vara så att du har problem med kroppen och grejer. Men när jag stack iväg då, totalt så cyklade jag 17 länder, så det var 15 länder på väg till Nepal och alltså jag var ju rätt alltså orolig så i början för att det var inte någon som trodde på det här. Alltså det var
Nej.
ingen, alltså ingen nära vän, mamma, pappa, så. Ingen trodde på detta och det var bara liksom, nej men du kommer ge upp. När du kommer till Bayern så kommer du ge upp. När du kommer, liksom, du kommer aldrig ta dig ur Tyskland. Och det, jag blev nedkyld vid ett ställe i Bayern. Det var en host som jag bodde hos. Jag tältade ju nästan hela tiden. Jag var inte en sån kreditkortscyklist som tar in på hotell. Jag är tältare liksom. Så. Och då hade jag blivit nedkyld, för jag hade en sovsäck som klarade 10 grader. Det var noll. Och så regnade det, tältet gick sönder. Och så hade jag en host som sa att jag kan tvätta dina kläder när du sover över här. Han tvättade grejerna med sköljmedel, vilket förstörde liksom
Nej.
regnmotståndet i vissa av grejerna och jag blev totalt nedkyld dagen efter. Och där tror det, alltså det var så illa att jag sa att jag tror att jag får ge upp här liksom. Jag höll på att cykla nedförsbackar i Bayern och blev nedkyld och insåg att det här är illa. Men då ringde ju den här klockan i bakhuvudet att det var någon jävel som bara, du kommer ge upp. Du kommer ge upp. Och då var det just nej, nej, liksom. Om jag inte klarar Tyskland, hur ska jag klara Turkiet, Albanien, Iran, Nepal, Indien. Alltså hur ska jag klara detta? Skärp dig nu liksom. Och jag insåg ju sen att den stunden där och då var ju en av de värre under hela resan, alltså båda resorna, när jag var så nedkyld. Men sen så var det egentligen, jag cyklade söderut, började i augusti, cyklade söderut och fick sensommaren i Balkan, njöt av den, gick in över Grekland i början av november 2017 och du går från 0 meter över havet till liksom 1000 meter över havet i november, cyklar österut upp i norra Grekland och det blir kallt alltså. Det blir riktigt, riktigt kallt. Och där är det ju även vildhundar och så. Jag fick besök av några vildhundar in i tältet en natt. Jag hade brutit av ett armeringsjärn. Jag hade ju läst om Göran Kropp som slogs med vildhundar med sin cykelpump och jag tänker att en cykelpump kommer man inte så långt på när det väl gäller liksom. Så jag hade ett litet sånt armeringsjärn. Som jag fick skydda mig själv från hundar i tältet vid ett tillfälle.
Hur många
Sen så tog
hundar
jag
var
in
det?
5 kanske.
Shit.
500, ja. Och jag
Ja.
älskar hundar, så att det tar
Ja.
lång tid innan jag tar till våld mot en hund. Men vildhundar som är hungriga och vill in i tältet ute på landsbygden där du inte har mobiltäckning, då får man skydda sig själv liksom. Men det var bara något slag och sen så var det över liksom. De fattar
Men
ganska snabbt då.
Marcus, jag börjar fundera här. Hade du gjort någon sån här grej? Du nämnde 2012 där och så, men hade du gjort något liknande innan? Du nämnde 10 mil, men har du tränat eller gör ett trailrunning eller har någon sån här äventyrsådra sen innan? Var det bara ett blankt fält? Typ.
Nej, det var verkligen ett blankt fält. Jag hade ju
Ja.
tränat hemma så liksom. Alltså bara, du vet,
Ja.
underhållsträning. Men aldrig någonsin gjort den typen av äventyr. Alltså
Ja,
jag
just det.
insåg ju att när jag hade rest iväg och bott på hotell och du vet, någon gång varit iväg med
Ja.
familjen och med kompisar
Ja.
och sådär. Det var ju inte resa. Resa var ju på en cykel när folk träffar dig ute på landsbygden, du talar inte samma språk och lär känna deras kultur. Det är ju en helt annan grej liksom. Det är ju därför jag gjorde den här resan, för att bli ett med folk ute. För åker man, jag har bilden av det i alla fall, nu har jag aldrig gjort det, men jag har bilden av att åker du motorcykel, bil eller husvagn och så runt om, så blir du inte riktigt en del av folket. Du distanserar dig lite grann, men gör du det själv på cykel genom Indien exempelvis, du blir en av
Ja.
befolkningen. Och då tar de emot dig som en av befolkningen också. Så det var därför jag ville göra det.
Jag tänker på en sak, för att du gör ju det här själv, men på vägen, hur mycket stöttning och hjälp fick du av människor du inte kände?
Mycket, alltså extremt, extremt mycket. Och den bilden jag har, alltså den kan ju andra kan ju ha en helt annan bild, men den bilden jag har är att ju fattigare generellt ett land är, desto mer behjälpliga är de, eller desto vänligare är de mot främlingar för att de själva har befunnit sig i samma situation, är min erfarenhet så. Så Albanien, Iran, Indien, alltså det går inte att jämföra med Sverige och Tyskland. Jag cyklar 3 veckor genom Tyskland, 22 dagar, ett hej från en främmande
Ja.
människa. Ett hej på 3 veckor. Jag blev så sjuk i huvudet när jag befann mig i södra Tyskland att jag hade en konversation i skogen om att jag måste sluta prata med mig själv för mycket. För att det
Ja.
var ingen annan som pratade med mig och jag visste inte vad jag skulle göra. Jag började bli galen. När jag kom in i Albanien, det första som hände, 5 minuter efter jag korsade gränsen från om det nu är Bosnien-Hercegovina in till Albanien, så kommer jag in och så hör jag en gubbe som ropar, skriker på den andra sidan häck. Så jag tittar upp så här, så kommer det 3 granatäpplen liksom så. Och så, oh! Så applåderar han och går iväg och jag bara, va? Vad är det här? Så att jag fick extremt mycket hjälp i Iran. Jag spenderade 3 veckor i Iran. Jag tältade inte en enda gång. Det första som hände när jag kom in där, sen 1 kvart efter att jag äntrade landet, blir liksom nästan avprejad så på motorvägen. Stannar och jag bara, åh shit, vad är detta liksom? Ut
Ja.
kommer 3 män och en ung kvinna. Hon översätter, hon går på universitetet, snackar engelska, översätter då för de här männen. De lägger ut en filt i väggrenen där bilarna kör i 120 liksom. Bjuder in
Ja.
mig på en te. Så jag sitter där och käkar liksom kakor och te och bara, det här är helt fantastiskt.
Vad
Så att
fint.
ja, så det är verkligen sådär, ju tuffare folk har haft det, desto mer öppna och vänliga är de i min
Ja,
bild. Sen så
ja.
är det såklart olika, men generellt så. Och sen landsbygd, det är ju stor skillnad på stadsdelar, alltså, eller storstäder.
Ja.
För där är det inte.
Jag kommer ihåg, det nämnde 2012 där också. Jag kommer ihåg 2010 cyklade jag till Spanien första gången. Men det var lite som du snackade om, liksom. Så här, man lever ju bara en gång, så då får man ju se till att göra sina grejer. Faktiskt. Det är nästan ens skyldighet att göra det. Jag hade ju kört en del med trailrunning och lite långfärdscyklingar i Sverige och sådär och sånt innan då. Men 2010 tog jag ju ett liknande beslut kan man säga. Fast inte så långt. Men det var ju, och då packade jag min hoj och så hade jag ju så här väskor fram och bak och 20 kilo packning. Jag hade hur mycket grejer som helst. Och så här tält för så här tre pers. Jättestort tält och grejer. Så jag bara hade med mig hela skiten och en stor fet så här systemkamera. Men då drog jag ner till Gibraltar, världens ände då, tänkte jag. Det var det som var mitt mål. Men då var ute, det blev 500 mil och då var jag ute i 3 månader. Så, och det blir varmare och varmare. Det var en fantastisk upplevelse, men kanske lite som du verkar också komma in på. Att det var ju kanske egentligen när jag kom tillbaka från den resan så jag började tänka så här, ja men det där var ju en helt magisk upplevelse, bara ute på vägarna hela dagarna. Och när jag kände för det kunde jag bara, i Spanien särskilt, då brukar jag, vid lunch stannade jag någonstans, köpte någonting att äta, sen la jag mig under något olivträd någonstans, åt lite, ja, sen visst. Tog jag en siesta en halvtimme, sen cyklade jag vidare. Alla dagar var ju så här likadana. Och det var helt magiskt. Men det var ju när jag kom hem där, jag bara kände att, ja men du vet, den här betongöknarna vi har här med djungeln och liksom urban djungel och väggar och tak och grejer. Jag vill ha mer av det där äventyret, va? Jag vill ha mer av det. Så det gav ju att jag började göra massa andra saker. Som vi säkert kommer komma in på då. Men spännande. Men vi var på Grekland och sen, vad hände sen?
Sen så cyklade vi, jag träffade en tysk i södra Albanien och vi hade sällskap genom en bit av Grekland. Och sen så när vi kom in i Turkiet så tog han bussen till Iran. Alltså vi snackade 3 veckor som han tog bussen och jag cyklade hela vägen för att det var för kallt. Han gav upp, han klarade inte av det, han blev deprimerad. Och det var inte en enda dag på 3 veckor som det var över 3 grader. Och att sova i tält och liksom dricka fruset vatten eller så, bara den grejen att liksom laga mat, gå på toa, alla sådana grejer blir sätts på sin spets när det är minus 10 så. Och det gjorde jag i 3 veckor och sen så kom jag in i då Iran. Och när jag kom till Iran så var grejen så här att jag hade inte läst på någonting överhuvudtaget. Ja, jag visste att jag skulle cykla genom Pakistan liksom, till Indien och sen till Nepal. Pakistan, ja, det kräver att du skaffar ett speciellt visum dit. Så då måste jag hem till Sverige, till Stockholm. Och jag hade inte läst på detta, det var en av nackdelarna då. Så jag var så här, när jag kom till Iran så jag bara, okej, men vad gör jag nu? Vadå, ska jag flyga hem till Sverige och skaffa visum? För man måste ta det på ambassaden i Stockholm. Ja. Och liksom avbryta min resa. Nej, det tänker jag inte göra. Okej, men vad har jag för alternativ? Så under tiden det var en sån här extrem protest i december 2017 i Iran och folk blev skjutna på gatorna. Helt horribel upplevelse. Internet stängdes av. Då var mitt pass på indiska ambassaden och jag skrev för Världens gång i GP och intervjuades av P4. Så jag var ett journalist. Så iranska regimen hade förmodligen sett mig som det samtidigt som jag inte hade något pass. Och det, jag befann mig i Teheran, huvudstaden, och det var liksom upplopp och folk blev skjutna. Och det blev jordbävning och grejer. Så det var en väldigt så 3 dagar som var okej, vad kommer hända med mig typ. Men då jag tog beslutet att jag flyger till södra Indien och så cyklar jag in alla de kilometrarna som jag skulle ta genom Pakistan. Och beslutet tog jag dels för att jag annars hade varit tvungen att lämna resan och flyga hem till Sverige och dessutom att gränsen mellan Indien och Pakistan är ganska spänd med landminor och talibaner och hela den här grejen. Så det var en cyklist 2015 som hade fått handgranater kastade på sig bland annat, en brittisk kille. Så då sa jag att okej, skitsamma, jag cyklar genom hela Indien, liksom, jag korsar Indien. Och det insåg jag sjukt fort var det absolut bästa och det absolut värsta beslut jag tagit i hela mitt liv.
Är det så?
Och kommer förmodligen vara det också. Ja. För jag hade ju läst på mycket om sådär och jag hade ju vissa föreställningar om Indien tidigare. Och jag hade en bild av det och sådär, men på forum och folk som hade rest och bikepackat, det var inte många som har bikepackat genom Indien på det sättet för att det är extremt farlig trafik och mycket folk. Men folk som hade tågluffat och sådär, så fick jag en bild när jag läste om det på internet och jag blev liksom typ varnad för många delar då. Alltså så här, just hur farligt det är och hur psykiskt påfrestande det är att aldrig vara ensam.
Ja.
Men jag sa att okej, nu är det liksom, nu har jag cyklat i 7,5 månader, jag ska klara av 10 veckor i Indien. Jag ska bara se, för jag skrev ner lite sådana där siffror och det jag cyklade i Indien var 2900 kilometer, så 290 mil cyklade jag genom Indien. Och det är om du tar Kiruna till Smygehuk, Fågelvägen och tillbaka igen. Det är den sträckan som jag cyklade genom Indien. Och i Sverige så bor det 25 invånare per kvadratkilometer. I Indien bor det 464.
Just det.
Det är 1,4 miljarder människor. Så när jag började cykla från Goa, och så hade jag letat upp så här UNESCO-världssajter, sådana här World Heritage Sites, för att jag ville besöka dem liksom, på min väg till Nepal. Första dagen fick min backspegel på cykeln och bortkörd av en lastbil.
Oj,
Jag hade inte
shit.
varit i en olycka på 7,5 månad. Jag var i en olycka min första dag när det
Ja.
kommer till det här. Min första dag så valde jag att campa ute i skogen. För vi snackar alltså 200 människor per dag som hälsar
Ja.
på dig. De stannar dig hela tiden och vill hälsa på dig, ta i hand, ta selfie. Så jag sa att jag gör som jag brukar göra. Jag drar ut skogen och campar liksom. Djungeln så. Väljer att
Ja.
campa bredvid en sjö. Sjukt dumt beslut i djungeln.
Ja.
För att alla djur kommer dit på natten och ska dricka vatten. Vaknar av att det är
Ja.
liksom en scen ur National Geographic. Så jag bara, vad är
Ja.
det som låter? Det är typ en ko som håller på att drunkna. Snackar med en kille 2 dagar senare och han bara, it's a mugger crocodile. Jag bara, vad är det liksom? En sån sumpkrokodil. Ja, växer upp till 3,5-4 meter och liksom käkar däggdjur vid strandkanten. Så, aha.
Ja, härligt.
Dag nummer 2 så campade jag också. Då campade jag på en bensinstation. För de ägarna där sa att ja, men så länge vi har tv-kameror, vi ser allting. Så att ingen kommer att störa dig här. Klockan 2 på natten vaknar jag av att någon ansippar mitt tält, släpar ur mig ur min sovsäck
Oj.
och ska bjuda in mig till kaffe som de kokar 1,5 meter bredvid bensinpumpen på öppen eld. Liksom. Och vill snacka Zlatan. Och
Ja,
sen
det är
så
härligt.
tredje dagen så var det sådär. Jag snackade med en fåraherde och han bara, men du kan sova i det här övergivna huset. Okej, jag gör det. Vaknar klockan 5 på morgonen av att en man står och stirrar på mig. Och det här, alla de här grejerna, att liksom det var intryck dygnet runt hela tiden. Du fick aldrig någonsin vara ensam. Du fick ingen tid för reflektion. Det var helt omöjligt att ens tänka för att det var så mycket
Annorlunda
som
mot
hände.
Tyskland.
Ja, det är total motsats. Samtidigt som allt ändå fungerar på ett väldigt märkligt sätt. Ett fascinerande sätt.
Kunde du liksom, men det var ju ändå distanser du skulle till ryggaläge här. Fick du några distans om alla bara stoppar hela tiden så här?
Ja, det var ju. Alltså dels hade jag väldigt, väldigt mycket motvind på den indiska platån. Den är i stort sett platt, liksom. Och mycket motvind. Men jag cyklade ungefär 8 mil om dagen genom Indien. För att efter de här 3 fruktansvärda, skulle jag väl kalla det då, nätterna. Det har jag inte fått sova någonting på 3 dagar i stort sett. Så valde jag att jag tillryggalägger mellan 7 och 10 mil per dag. Vi snackar 37 grader i värme utan skugga, liksom så.
Ja, härligt.
Motvind. Och så till de större byarna, för då kunde jag liksom ta in på någon form av hotell. För där fick jag i alla fall liksom slappna av. Så här, klockan 7 på kvällen till 10, 3 timmar liksom hyfsat lugnt så. Så då var jag tvungen att tillryggalägga de här, för det gick inte att campa. Alltså det går inte att campa på indiska landsbygden på många ställen för att du
Vad hände
blir
efter klockan
störd.
10 då, menar du?
Nej,
Eller?
men jag somnade liksom, bara däcka. Du vet, vakna kanske av att en kackerlacka sprang över bröstet eller så, men det var inte värre än så. Men sen så efter, kan det ha varit 3 veckor, så började jag må dåligt. Riktigt, riktigt dåligt psykiskt. För att det var, alltså det är mycket djurmisshandel, det är mycket skräp, det är väldigt, väldigt, väldigt speciellt. Utan att liksom tala illa om det så försöker jag bara ge min bild av det. Det är väldigt speciellt, mycket damm, du måste cykla med munskydd i stora delar av tiden. Maten är så stark att du knappt kan äta den. Det var mycket som inte riktigt stämde. Och jag sa vid ett tillfälle så var jag sådär, jag bara, alltså jag hade hellre cyklat genom Pakistan bland landminor resten av mitt liv än att spendera ytterligare en dag till här. Så illa var det. Och så blev jag magsjuk i 5 dagar inne på ett hotellrum utan fönster. Kunde inte röra mig och
Terror.
då jag bröt ihop alltså. Jag låg och grät och bara jag antingen tar jag flyget hem nu eller också så måste jag ändra mitt mindset för att jag håller på att gå ner i ett riktigt svart hål alltså. Och då så sa jag till mig själv att hur gör jag detta liksom? Hur tar jag mig ur detta? Och då
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Då, jag bara kom överens med mig själv att okej, det är 1,4 miljarder människor som lever i någon form av liksom harmoni här. Någon form av harmoni. Och de klarar ju det. Varför klarar inte jag det?
Ja, okej,
men de klarar det. Ja, och vad är det jag gör annorlunda än vad de gör? De accepterar ju den här djurmisshandeln. De accepterar att det är så här smutsigt. De accepterar att barn liksom far illa. De accepterar alla de här grejerna. Och jag insåg att okej, mitt sätt att göra det då, det är att jag ser lärande i allt och inte misslyckande. Så att jag ser lärande i, även om jag ser en djurmisshandel. Alltså stoppar du den djurmisshandeln så efter 2 minuter så sker en annan här borta. Ja. Så att det är liksom, du kan inte, för det går inte. Så att jag insåg att varje gång jag ser en hund bli slagen eller en ko eller vad det nu kan vara. Eller en ko var ju väldigt sällan, men get då, säg. Så ser jag det mer som ett lärande. Så att jag liksom, så här ska jag uppfostra mina barn, eller så här ska jag prata kring detta när jag blir äldre, eller jag kan ta in detta kring detta. Så att när jag ser det som ett lärande så blir den negativa upplevelsen en positiv upplevelse. Och då valde jag att förankra det som lärande, och sen alltid positiva då valde jag att verkligen suga in och uppleva och njuta av. Typ hur kvinnor klär sig i Indien är helt fantastiskt. Bröllop hela tiden, försöker att liksom crasha några bröllop, få ta del av den biten och verkligen suga in hur vänliga folk är. Så när jag sa det att okej, love me or leave me liksom. Älskar jag Indien eller var inte där? Det är de två grejerna som du har att välja på när du gör en sån grej.
Men det är, men du fick det att fungera också. Det var inte bara så här en intellektuell, så här, ja men jag ska tänka så, och sen går du ut och så blev det så, utan du fick det verkligen att ta snurr då.
Ja, alltså jag, alltså det här är så lustigt, för 2 dagar efter det här hände så snappade ju en kille upp mig som hade en radiostation i en av städerna, i Osmanabad, så här, en stad ingen känner till, 2 miljoner människor liksom. Han träffade mig ute på landsbygden. Och bara, du, jag vill att du är med i min radioshow. Så han kör sin moped och intervjuar mig liksom, medan jag cyklar ut på en radiostation som når 1 miljon människor typ. Och efter det så bara, boom, börjar saker hända. Jaha. Och jag blev intervjuad av en tv-station. Och sen så helt plötsligt ute på landsbygden så är det en gubbe som stannar mig. Han bara, du, jag skulle vilja prata med dig lite. Så jag bara, okej, men då får du bjuda mig på något att dricka och någonstans att sova. För jag har ingenstans att sova. Han bara, men jag är lärare på en skola. Du kan sova över i vår skola ute på landsbygden. Vi sitter och tjötar lite och de typ låser in mig i datarummet där jag övernattar. Då, eller så här, och så sätter de vaktmästaren att hålla vakt under natten utanför.
Jaha.
Och jag bara, när jag öppnar, jag bara, fan, sitter du här 10 timmar senare fortfarande? Yes, safekeeping. Och jag bara, men okej, kommer ut, möts av de här lärarna igen. Du har rektorns fru sytt kläder till mig och en turban. Jag kommer ut och så ska jag hålla en timmes föreläsning om jordbruk för 600 indiska elever. Och det var, alltså det var topp 3 sjukaste upplevelserna jag haft i mitt liv. För att de var så glada över att jag kom och besökte deras skola. Och de försåg mig med mat, de försåg mig med liksom, alltså det var så mycket kärlek. Och jag blev ju så här, men det här kan ju inte bero på att jag ändrade mitt mindset liksom. Eller kan det? Hur jag ser på saker och ting och vad jag liksom väljer att släppa in i mitt liv och inte. Och efter det så hade jag en helt annorlunda upplevelse att cykla genom Indien. Jag började fokusera på det positiva. Och det fick mig att, jag skulle säga, inte bara klara resan utan alltså, typ psykiskt överleva de kommande 7 veckorna. För att det var, det är en, det är en speciell upplevelse att spendera 10 veckor i Indien.
Det är ju tufft. Jag vet, nu cyklar jag hem från Spanien då. Jag nämnde det 2010, då var det ju mer mycket tid på vägarna, det är lugn och ro, mer uppleva och ta lugnt och träffa folk och lite couchsurfing, bo hemma hos folk och sånt där. Nu när jag cyklar 2021, då var det ett helt annat mindset då. Då ville jag ju bränna genom Europa så fort jag bara kunde och testa med bikepacking då. Jag ville ha som en eld bakom bakhjulet så här och bara bränna, köra så mycket det bara gick. Så, och vi har ju ett ställe där nere då, så jag cyklar ju på, vad blir det, 21 dagar, 4 vilodagar, 25 dagar då, så här 327 mil någonting.
Ja.
Men jag vet ju att mindset är ju, det är ju allt någonstans. Va? Det är ju så fantastiskt viktigt. För i början där så var det ju verkligen, kommer jag fixa den här sträckan? Kommer jag fixa det så, alltså jag kanske inte ens tycker det är kul va? Jag kanske inte ens vill cykla. Jag kanske cyklar en dag som bara, fan det är så jävla trist va? Jag får ingen glädje av det. Eller kommer jag återupptäcka den här, som du vet då Marcus, den här glöden som man kan känna ute på vägarna. Jag vet inte, så då handlade det mycket om att bara ta mig igenom Spanien upp till franska gränsen. Det var ju bara egentligen det målet jag hade, sen med visionen var ju cykla hem då. Och de första dagarna, och det brukar jag uppleva när det är äventyr så här, det är ju mycket tankar och grubblerier och gammalt groll som kommer upp och jag börjar tänka på så här, men allt eftersom jag är ute på vägarna så är det som att det bara försvinner mer och mer. Man kommer in mer och mer i cyklingen och man kommer mer och mer in i äventyret. Så när jag väl kom upp till Frankrike och gränsen där, då var det ju självklart, då kommer jag ju bara bränna. Det är bara kötta på, det är bara kötta hjärnet. Så, mindset, det är fantastiskt viktigt.
Marcus, får jag ställa en fråga till dig?
Självklart.
Och du nämner acceptans och du nämner mindset. Och då tänker jag personligen, hur har acceptansen förändras i ditt liv när du möter på, till exempel i Sverige då, för du bor i Sverige, människor med negativitet, någon kommer med ilska, frustration, de är deppiga, de är griniga, de kanske har tagit på sig offerkoftan, hur, eller kommer med påstående om dig, säger saker, hur har acceptansen hjälpt dig där?
Alltså det är ju, jag är ju inte på något sätt liksom så fullärd överhuvudtaget. Jag har en lång väg att gå kan jag ju lugnt säga. Och fortfarande självdisciplin och sånt. Men alltså jag är ju väldigt mycket så här, ja. Alltså det är ju någonting jag använder sjukt mycket när någon kommer till mig och kanske är negativ eller har någonting som, alltså vill de prata om något så är det klart att jag sätter mig och pratar om det. Men jag tänker mer på någonting som bara faller över på mig, att någon liksom skjuter puckar på mig, typ negativa puckar. Så jag säger ja. Alltså väldigt mycket så, ja, det är din grej liksom, det får du ta hand om, tänker jag ju då. Sen så när det kommer till min egen så försöker jag alltid, alltså mitt mål är ju att köra autosuggestion längre fram, att meditera mer och kunna ta eller bli kompis med mitt undermedvetna på ett helt annat sätt än vad jag är idag. Nu är det mycket jobb och sådär, men där är det ju, jag skulle säga, alltså Jag tycker att det är extremt viktigt. Så att hela tiden försöka att vara kompis med sitt undermedvetna och vända det. Exempelvis igår när jag gick ur bilen, det spöregnade. Går in och så kan jag ju då välja att så här, usch vilket hemskt väder, fy, usch, oh, vad hemskt det här är. Men istället så bara, där är min dörr, snart har jag tak över huvudet. Går in, för det är fantastiskt att ha tak över huvudet. Tänk om jag inte hade haft tak över huvudet. Ja, det är grymt.
Nej, alltså jag fattar. Och det här är väldigt intressant för dig som lyssnar också. Hur väljer du att se på livet? Hur väljer du att se på händelserna? Det är det som du nämnde där, Marcus. Lärande. Ja, du kan vara med om en jobbig situation, men vad lär du dig utav det? Hur väljer du att se på det? Det är det som är den avgörande nyckeln för att kunna må fantastiskt fint, för att kunna ha mer positivitet. Så att det börjar ju med en tanke, att vända tanken till någonting positivt. För du gör ju valet där, Marcus, varje gång. Nu regnar det. Nej, vad gött. Jag ska hem där under taket. Öppna dörren, sätta på en kopp kaffe. Ta det lugnt. Och bli torr och god. Så det handlar ju mycket om det liksom.
Ja, det här med lärande och misslyckande. Alltså det är så här, lärande kan ju aldrig i min mening vara negativt. Så fort något är negativt, hitta bara en synvinkel att lära dig någonting från det. så blir det en positiv upplevelse. Ju mer någonting förstör för dig, desto mer lär du dig och desto mer positivt blir det således. Så
Exakt.
Säger jag på det.
Och det är så, personligen ser jag det så också, att det är alltid en erfarenhet utav de här jobbiga grejerna. Du har en erfarenhet, du har någonting att lära där. Och, men jag tycker det är väldigt intressant, liksom, hur hanterar du, om man ska säga så här, utan, du har ju ingen aning när du gick ut och cyklade och nu lever du i Sverige. Hur tar du dig an nya saker, nya grejer du vill lära dig? Hur tar du dig an dig? Gör du en ordentlig efterforskning eller gör du learning by doing?
Mycket learning by doing. Alltså kanske inte när det kommer till ett, om jag ska ha ett liksom, viktigt möte så. I förhandlingar så är det oftast den som är, eller alltid, den som är mest förberedd vinner. Så där är det alltid förberedelse, men annars är det liksom learning by doing. Jag hade ju ingen aning om när min sambo sa att vi kan ju starta ett hundcafé. Så var jag väldigt sådär, okej, hur gör man det? Liksom, hoppa in och så kör vi. Och samma sak med det andra, den lilla reklamfirman vi driver har, det är ju också sådär, ja men hur gör vi detta? Liksom, vi får fråga folk, alltså, vi pratar med ICA-handlare och så löser det väl sig, tänker jag, så länge man vill. Liksom. Alltså, den andra resan jag hade så kände jag ju att nu är jag med i matchen, jag vet vad jag håller på med, jag hade sponsorskap av Gore, jag hade sponsorskap av C2 Summit. Det var stora, stora, stora varumärken som jag la bakom mig som ville vara med på detta. Då. Så youtubade jag lite grann och sådär. Och tog bilder och grejer och skrev för olika tidningar. Men det som var den resan var ju att då planerade jag allt. Liksom. Jag planerade varenda nationalpark jag kunde besöka. Jag planerade exakt vilka delstater jag ville besöka. Var jag ville cykla och sådär. Men jag valde ju fortfarande att sätta mig i sinnessjuka situationer. Alltså jag hade ju en som var liksom utanför Albuquerque i New Mexico. Istället för att hålla mig till den rutten så bara, men du, fasen, ska inte jag ge mig ut lite i vildmarken? Alltså vi snackar så här, norra Chihuahua-öknen liksom, utan vatten i 72 timmar. Ingen mobiltäckning, ingen chans till skugga. Jag var så uttorkad när jag låg i mitt tält andra dygnet att liksom läpparna sprack. Jag var tvungen att sova på sidan för att inte liksom typ kvävas av mitt eget näsblod för att jag var så uttorkad. Och det gjorde jag ju bara för att jag ville pusha mig själv. Alltså det är ett sånt extremt idiotbeslut att ge sig ut i öknen utan vatten. Men jag bara tänkte att jo, men det går väl så. Och det gjorde det ju. Och när jag kom ut där igen på asfalt och cyklade kanske 3-4 kilometer till närmsta bensinstation och fick tag i vatten. Alltså den upplevelsen, det är så här, jag kan ju tänka på det ibland när jag öppnar kranen så kan jag stå så och titta på vattnet som kommer ut bara, det här är fantastiskt. för jag hade inte det, jag tror jag skulle dö liksom.
Kom ihåg, jag hade en flickvän ett tag i Mexiko, jag var ju där i norra Mexiko. Ja. Jag kommer ihåg, hennes släkting hade en stor ranch med boskap och så här, som en vilda västernfilm. Och då var vi ute där flera gånger. Jag var ju där i 3 månader typ, en hel sommar så. Och så käkade vi gott och allting. Men det var ju på ett ställe, det var någon sån här ranch långt ut åt helvete. Mitt i öknen liksom. Det var bara så här stenar och berg längst bort. Och så satt man i den här ranchen, litet hus. Och så kunde jag bara se hur där luften bara skallra. Sådär, som det gör när det är varmt. Och bara, jag kommer inte, Marcus. För jag kommer gå 100 meter. Sen kommer jag typ svimma då. För det här är jävligt varmt alltså. Så jag fattar att det kunde vara lite.
Alltså jag släpade ju den cykeln jag hade då. Det var ju även, alltså den vägde ju 70, när den var maxpackad 78 kilo. Men utan vatten då, säg 73. Ja. Uppe i Montana så har de, det finns en sån cykelassociation för bikepacking. Missoula heter den stan. Och där har de en, alltså det 30 personer jobbar där och du vet bygger kartor till sådana som oss, långfärdscyklister. Och de lever på liksom så här sponsring och grejer. De har en våg, så de har en kätting som hänger i taket, så kan du köra in din cykel och hänga upp den där och så väger de den. Var det en kvinna där, bara, jag har varit här i 7 år. Jag har aldrig vägt en så tung cykel som din.
Jag hade så här kran då för att väga
det. Det var så här, de hissade upp den med kättingar och grejer och så kopplade på den på en våg. Men jag hade 65 mm däck. Så det var ju rullmotstånd deluxe liksom. Och den släpade jag genom den öknen. För det gick inte att cykla. Alltså det var ju sådana kospår som var liksom så, alltså säg nästan en halv meter djupa, så när kossorna har gått i 50 år där släpade jag min cykel liksom ute i öknen. Och så tog jag ett annat sånt dårbeslut att övernatta hos en kristen fanatiker ute i Louisianas skogar liksom. Ja, det var härligt. Också väldigt, väldigt, väldigt speciellt. Extremt speciellt skulle jag säga. Jag trodde att jag skulle dö där. Och jag var... Ja. Alltså, han... Säg så här, jag cyklade längs med landsvägen och blev liksom avprejad. Hade en svensk flagga som hängde där bak, fast åt sidan så det är ett kors. Han trodde jag var en missionär och bjöd in mig liksom. Och jag tänkte, men han verkar ju trevlig så. Hette Walker. Och jag cyklade efter. Och så kanske efter den... 7-8 kilometer så visste jag liksom så här, han sa att han bodde på den här vägen, så jag svängde in där, möter honom, och när jag möter honom så står han och kastar smällare på sina två rottweilers, och jag var så här, jag bara vad gör du liksom?
Rödflacka,
ja, nej, liksom. Men jag måste lära dem att inte vara skotträdda. Jag bara, men jag tycker det ser ut som att de är rätt rädda, och han bara, men det är enda sättet att lära dem. Och jag bara, det här är en karaktär alltså. Och när jag kommer dit så han bara, jag vet varför du är här, du sa att du inte var en missionär. Jag ska lära dig om Gud. Och så helt plötsligt bara, vad säger du? Ja, jag tar mig an ditt uppdrag. Marcus, du ska stanna här en vecka och jag ska lära dig allt jag kan om Gud. Gud har sagt det till mig nu. Och jag bara, herregud, det här blir intressant liksom. Ja. Efter en halvtimmes predikan ute på verandan och de här två hundarna så går vi in i hans vardagsrum. Och då inser jag att varenda fönsterruta är förtejpad med tidningar. Det hänger sydstatsflaggor överallt och det står 5 hagelgevär i vardagsrummet. Liksom. Och jag bara, okej, du Walker, hur långt är det till närmsta granne? Han bara, about a mile through the forest as the crow flies. Och jag bara, oh my god, ingen mobiltäckning, ingenting. Och vi sätter oss i köket och bibelstudier 3 timmar medan han kokar rådjur. Som jag frågar hur han har fällt. Jo, han fällde det på morgonen. Medan han was on the shitter. Och jag bara, vadå? Vad menar du? Han öppnar toaletten. Dörren till toaletten. Då står det en bössa bredvid toan. Och fönstret är öppet. Då har han suttit på dass. Och så har han ett gevär. Och så när det gått förbi ett rådjur så har han bara knäppt det genom rutan. Och sen liksom styckat upp en bit på det. Och så ska han koka det till mig. Och sen så då så ska vi gå och lägga oss. Han röker ju på hela natten. Och jag tänker så här, okej, men så länge han inte dricker i alla fall så känner jag mig hyfsat säker. Men han pratar ju med Gud konstant och går och tittar i taket och liksom går in i hörnet och ställer sig och pratar med Gud högt. Och så är han så här, han är liksom mano, så han, eller bipolär nästan, så att han går helt plötsligt jätteglad och helt plötsligt vansinnig och det allt är emellan hela tiden. Och så blandar du in då vapen, ingen mobiltäckning, hundar på det liksom. Då blir jag så här, jag tänkte tanken, hur övermannar jag honom liksom innan han når det hagelgeväret? Alltså den tanken var i mitt huvud konstant hela tiden. När jag gick och la mig sen, det är också så där. Varför väljer man att övernatta hos en sån människa? Liksom? Men jag kände att men jag tror på detta. Det borde funka. Jag hade en utfälld kniv i höger ficka, pepparspray i vänster och sov liksom med händerna i fickorna hela natten och vaknade så. Jag har inte kommit in i sovrummet än. Dagen efter så jag hade en ganska lång frukost så och han ger mig mat och sen sends me on my way liksom. Och när jag reflekterade över det så här efterhand så var det så här, men han valde ju ändå att bädda om sängen och lät mig sova där och han sov på soffan. Han skickade iväg mig med mat, han gav mig tak över huvudet, han bjöd in mig till sitt hem, en främmande man. Alltså det fanns så mycket positivt i den där upplevelsen som jag tror att extremt få människor skulle frivilligt sätta sig att liksom, för jag tänkte ju det, han snart slår han knäskålarna av mig och släpper ner mig i källaren liksom, så det är ingen som vet vad jag är. Alltså den tanken gick ju i mitt huvud många gånger alltså.
Jag ser Pulp Fiction framför mig.
Ja, exakt.
Det här väcker en fråga jag tänkte på innan. Du nämnde om Iran där, Marcus. Jag har ju rest en del, jag bodde i Japan innan, Taiwan och så här. Jag har rest liksom Filippinerna, en del udda ställen och runt om Kina och sådär. Och ibland har tanken slagit mig lite grann att i vanliga fall så tror de flesta skulle tänka att just de områden jag besökte kanske är farliga. sådär ish, och undvika dem. Men jag är min, jag vet inte vad man ska kalla det, upptäckarlust eller naivitet, eller jag vill se själv om det är så på riktigt eller någonting, va. Ge mig in i de här situationerna i alla fall, för annars vet jag inte. Jag tror att många kanske ser det då, Iran till exempel, om Iran, du vet, du kan inte åka till Iran, du är inte klok, du är jättefarligt där och det händer massa grejer, jag skulle aldrig åka till Iran. Eller Ryssland kanske, jag, nu innan kriget så här, och när jag bodde i Japan 2007, jag tänkte jag ska ju åka hem, men jag ska inte ta något flyg, det är ju fusk liksom. Så jag ska ta färja från Japan till Kina, så ska det så där månad, sen ska jag till Mongoliet och hänga där lite och labbatar och så här. Och sen ska jag ta tåget transsibiriska genom hela Ryssland. Bara för att upptäcka och se själv hur saker och ting är. Ja. Vad är dina tankar om det? För du går ju in
alltså,
i det här.
Så,
där,
ja, men du har så sjukt rätt i det. Och, alltså, det är otroligt rätt. Jag skrev i min första artikel till Världens gång, så var det så här. Jag har fått min bild av världen genom media i hela mitt liv. Nu är det dags att se den med egna ögon. Och efter att jag hade rest klart så kände jag att det är inte förrän du ser världen och upplever den med egna ögon som du förstår hur vänlig och vacker den faktiskt är. Alltså, jag blev så varnad över Iran. Och jag säger till alla, liksom, du vet inte vad du snackar om. Det är de vänligaste människorna jag mötte i hela mitt liv. Det är helt underbara människor. Alltså, jag blir ledsen, alltså, jag blir sorgsen när någon talar illa om Iran. För att folket, alltså politiker är här uppe, folket är här nere, oavsett. Så länge du kan liksom frånse politiska värderingar och ideologier och alla sådana där grejer och du möter människan, så är det liksom till kärlek i nästan alla fall. Nästan alltid. Folk har varit med om olika saker, hemska saker. De kanske har förlorat sin familj i bombningar och så vidare. Men möter du dem liksom i någons hem över en eld, du vet, delar mat tillsammans, bryter bröd så. Alltså det är kärlek liksom. I min upplevelse. Vad jag än har varit.
Bara en fråga här. Vi närmar oss när vi ska bryta in i Patreon-delen här. Och jag tänker, vad tar du med dig från första och andra resan som lärdomar? De viktigaste två lärdomarna i de två resorna.
Den första skulle jag säga då, att liksom ingenting är så omöjligt. Det är klart att vissa saker, du kan inte gå till solen. Men alltså just att du kan klara av i stort sett vad du vill med rätt mindset. Det var ju, jag fick ju ett, enligt mig då, bevis på det. Att jag faktiskt klarade av den här resan och lyckades ta mig hela vägen. Långt mål. Den andra resan, alltså det var ju lite mer Lachulajban, jag visste vad jag gjorde. Den var inte så tuff på det sättet mentalt alls, för jag visste vad jag gav mig in på. Men där var det också att, ja, har jag gjort en sak en gång, så finns det inte så mycket mer där för mig att hämta, utan jag vill ha något nytt. Så att jag hade ju tänkt att fortsätta resa över världen. Jag hade tänkt korsa Australiens öken. Jag hade tänkt att liksom paddla kajak från Australien till Indonesien. Jag hade tänkt att cykla genom hela Asien och Afrika och Sydamerika, övernatta på Antarktis. Jag hade sådana mål. Och när jag var liksom, sen jag var klar med andra resan, så var jag så här, okej, men nu har jag gjort detta. Vad finns det då jag kan göra nu? Så här, norra Korea är det väl inte så många som har cyklat. Så jag var på möte
det är inte så
med
många, nej.
Nej, jag var på möte med koreanska ambassaden, eller Folkrepubliken Koreas ambassad, och Demokratiska Folkrepubliken Korea heter de. Men och träffade dem där liksom, och mitt mål, alltså det är ett sånt helt galet mål. Jag vet inte om det är möjligt, och nu säger jag ju det på en podd så här, men jag tror att gör någon det så är jag glad liksom. Men att för koreanska folkets räkning korsa södra Korea in till norra Korea över demilitariserade zonen och göra det för att knyta samman kulturen däremellan och se vilka likheter det finns. Det är en sån grej som jag hade velat göra nu. Och det lärde jag mig på den andra resan, att liksom, okej, men been there, done that. Vad ska jag ta mig an nu? Okej, ska jag någon gång cykla igen, så ska det vara genom norra Korea. Liksom. För att den bilden av media är på ett visst sätt, och jag vill se om det kanske finns något annat där att hämta. kanske lite glädje någonstans.
Det var fint. Ett fantastiskt mål. Och jag har ju klienter och jag bygger ju liksom Two Strong Arms och de här grejerna. Primer snackar jag mycket om. Och just den här rörelsen. Men jag vill så gärna betona liksom, det viktiga i att hitta sin grej. Du vet. Alltså att det inte blir den här, som du nämnde, ja men då har du ju cyklat de här två gångerna. Och så skulle du kunna göra allt annat också då. Men jaha, om det inte ger den här glöden, den här känslan, den där bara, ja, vilken jävla grej liksom. Så man känner att urkraften vaknar, gnistan. Men då kanske man inte ska göra det. Då kanske man ska hitta något annat, lämpligen. Och då kanske det är det här då, vilket låter också galet. Och det är ju fantastiskt att det är så galet, va. Jag har varit i Sydkorea där, det är fantastiskt. Och varit i DMC eller nära den, ja. Så det är ju, jag fattar ju grejen, det är ju väldigt spännande. Och jag ska ju säga också då, det finns ett maraton i Pyongyang som jag är sjukt sugen på. Det skulle jag vilja springa någon gång. Och få se den här, gå bortom den här, se med egna ögon helt enkelt. Se med egna ögon. Hur är det där egentligen?
Sen är det ju förmodligen extrem kontroll. Alltså på vad du får se och var du får gå och sådär. Men samtidigt som, ja men då har jag i alla fall gjort så gott jag kan för att få en bild av dig själv istället för att någon annan berättar för mig hur det är.
Exakt.
Jag har en sista fråga. Jag har en sista fråga innan vi går in i Patreon-delen här, Marcus. Mm. Blev du tillsammans med din sambo igen?
Oh, vilken bra fråga. Den är riktigt bra alltså. Den är riktigt, riktigt bra. Jag blev ju inte det. Mm. Jag kom hem och när jag, precis som du sa förut, Erik, när jag kom över Alperna så var det som att en ryggsäck släpptes. Ja. Och jag insåg att liksom, wow. Fick en helt annan bild av vad jag hade varit med om de senaste 10 åren och insåg att vi får se. Sen när jag kom hem så dejtade vi lite. Vi träffades lite. Och det var liksom inte rätt. Efter min andra resa så träffade jag min nuvarande sambo då, Jacqueline. Och det är liksom, det är mamman till mina barn. Helt klart.
Ja, vad fint, vad fint. Och har du några sista välvalda ord till de som inte, till lyssnarna där ute som inte har Patreon? Får du gärna dela med dig?
Ja, alltså jag vet ju att livet ofta kommer emellan drömmar. Det kan vara att, alltså, det kan vara allt mellan himmel och jord som kommer emellan som gör att, inte nu sen, jag kan göra det sen. Men det finns liksom inte riktigt någon bättre tid att göra det än just nu när glöden finns. Så att börja lägga på lite ved och se om det kan bli en stor jävla brasa av det. Börja läs lite om den drömmen du har. Det kan ju vara att du vill åka till Malaga en vecka. Det kan vara att du vill, du vet, cykla till Varberg eller gå till vad det nu kan vara. Att någonting som får dig utanför din comfort zone och utmanar dig själv lite grann. Lägg lite ved på den elden och se vad som finns där. För att jag garanterar ur min erfarenhet att du kommer att hitta någonting där som är så värdefullt.
Eller man kanske vill cykla till Nepal.
Då kan man,
hur når man dig då, Marcus?
Kan man få tips?
Ja, men har du någon mail eller någon sida något, så nämn
ja,
det här.
Alltså, Marcus med C, snabbla Perfjell, perfjell.se, marcus@perfjell.se.
Snyggt. Och det var en väldigt välvalda sista ord. Så vi tackar er fantastiska lyssnare för att ni har varit här och lyssna på den här fantastiska podden. Och gå ut i världen och följ era drömmar. Lägg på ved på era eld och sätt igång och gör era grejer nu. All kärlek till er. Ha det gott så länge.
Ha det magiskt.
Ha det här.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.